Regeringen la alltså igår fram bildbevis på en eller flera massgravar. Kanske 2700 muslimska män och pojkar ska ha ställts på led och avrättats kallt. Ska man tro på de här bilderna? Är de riktiga?
Ja, det tycker jag definitivt man ska göra. Det finns naturligtvis en tveksamhet efter de upplevelser vi hade i Rumänien efter Ceausescus fall, eller i samband med Ceausescus fall. Då plötsligt världspressen förevisades massgravar och som sen visade sig vara helt falska, därför att man hade tagit lik ifrån bårhus och lagt ner de här gravarna. Men det här var ju då oppositionen så att säga som ville få sympati på det viset. När det gäller massgravarna i Srebrenica så är det ingen tvekan om att de förmodligen är riktiga. Vi har sett massgravar förut under det här kriget och vi vet också graden av bestialitet i det här kriget, där det inte finns gränser för vad man kan göra med sina motståndare i kriget. Och så att det finns alla anledningar att tro på dem.
Det finns ju också vittnesuppgifter, överlevande från de här avrättningarna, som berättar att det är barn också som har ställts upp i de här leden och mejats ner.
Ja, det är pojkar. Och det här har att göra med att propagandan i kriget, ända från första början, och där är inte minst våra kollegor nere i det här området skyldiga till att ha hjälpt till att måla upp tidigare landsmän men tillhörande andra etniska grupper och andra religioner som fiender. Och fiender som, om du inte dödar dem själv först, så kommer de att döda dig. Och ända ner på basplanet i byn har detta spritt sig. Och det är det som har lett till det här. Och man betraktar inte längre muslimer, kroater, serber, beroende på vilken grupp man tillhör, som människor. Och det såg vi också, jag menar, de här bilderna vi såg i Rapport igår, vilket jag antar många av våra lyssnare har sett, där den här gamle mannen som sitter med sin hustru död i bilen, hon har stenats till döds utav kroater under deras väg, deras exodus ut ur Kroatien och in i Serbien. Eller den gamla kvinnan, också stenad, som svårt skadad, ligger vid dikesren, hon har gått av bussen, hon mår illa, hon behöver få luft, bussen kör ifrån och hon ligger kvar, en människospillra. Det här är graden av bestialitet. Jag menar, det är ingen människa som kan göra så mot en annan människa om man inte har tagit bort det mänskliga i motståndaren, och det är därför det händer. Och det värsta är att drar vi oss tillbaka ur detta, om FN också drar sig tillbaka ur Bosnien till exempel, då är det här vi kommer att få se.
Samtidigt sker ju detta framför tv-kameror, framför FN-soldater. De verkar inte bry sig om att omvärlden är där på plats och ser detta.
Nej, därför att FN har ju misslyckats. Det FN kunde göra igår var att hjälpa och föra kolonnerna ut. Men de har ju inte personal, utan det är alltså det var Tudjmans polis och Tudjmans soldater som stod bredvid och bevittnade hur kroaterna stenade serberna, somliga alltså till döds.
Du säger att FNs närvaro är viktig just på grund av detta. Drar man sig undan så ökar det här bestialiska våldet.
Ja, även om FN har misslyckats på många punkter så kommer situationen bli än värre. Detta är bara ett preludium till vad vi skulle se om FN drar sig tillbaka från området.
Igår så tog ju såväl Rysslands president Jeltsin som USAs president Clinton olika initiativ för att reda ut den här situationen. Hur ska man tolka det? Varför jobbar de inte tillsammans?
Ja, det är ett tecken på desperationen hos alliansen så att säga, världssamfundet eller vad vi kallar det för. Vi är totalt överspelade utav händelseutvecklingen. Man hoppas ju nu, och framförallt säger USA det, att den här förändrade maktbalansen i och med att kroaterna har kunnat visa vad de kan så att säga militärt skulle kunna leda till ett nytt förhandlingsläge. Och att serberna har man kuperat svansen på. Men det är dessvärre så att hugger man av huvudet på draken så växer det 7 nya ut. Och vi vet, hörde nu alldeles, att vi har fått rapporter om att man kommer utav 16 000 av de här Krajina-serberna som nu har flytt in i Serbien kommer att placeras ut som lantarbetare, bönder, få jord och hjälp att bosätta sig i Kosovo. Det här har vi ett av huvudena som har vuxit ut i så fall. Därför att det är en provokation utan like och som kommer att finns stor risk för att det kan leda till en ny brand så att säga just i området.
Tack Ann-Marie Boström, Studio 1:s kommentator.
Den 11 augusti 1995, satellitspaning har upptäckt massgravar utanför den bosniska staden Srebrenica. Människan kan nog inte bli grymmare.
Går fram bildbevis på en eller flera massgravar. Kanske 2700 muslimska män och pojkar ska ha ställts på led och avrättats kallt. Ska man tro på de här bilderna? Är de riktiga?
Ja, det tycker jag definitivt man ska göra. Det finns naturligtvis en tveksamhet efter de upplevelser vi hade i Rumänien efter Ceausescus fall, i samband med Ceausescus fall. Då plötsligt världspressen förevisades massgravar och som sen visade sig vara helt falska, därför att man hade tagit lik ifrån bårhus och lagt ner de här gravarna. Men det här var ju då oppositionen så att säga som ville få sympati på det viset. När det gäller massgravarna i Srebrenica så är det ingen tvekan om att de förmodligen är tvekan om att de är riktiga. Vi har sett massgravar förut under det här kriget och vi vet också graden av bestialitet i det här kriget, där det inte finns gränser för vad man kan göra med sina motståndare i kriget. Och så att det finns alla anledningar att tro på dem.
Det finns ju också vittnesuppgifter, överlevande från de här avrättningarna, som berättar att det är barn också som har ställts upp i de här leden och mejats ner.
Ja, det är pojkar. Och det här har att göra med att propagandan i kriget, ända från första början, och där är inte minst våra kollegor nere i det här området skyldiga till att ha hjälpt till att måla upp tidigare landsmän men tillhörande andra etniska grupper och andra religioner som fiender. Och fiender som, om du inte dödar dem själv först, så kommer de att döda dig. Och ända ner på basplanet i byn har detta spritt sig, och det är det som har lett till det här. Och man betraktar inte längre muslimer, kroater, serber, beroende på vilken grupp man tillhör, som människor. Och det såg vi också, jag menar, de här bilderna vi såg i Rapport igår, vilket jag antar många av våra lyssnare har sett, där den här gamle mannen som sitter med sin hustru död i bilen, hon har stenats till döds utav kroater under deras väg, deras exodus ut ur Kroatien och in i Serbien. Eller den gamla kvinnan, också stenad, som svårt skadad, ligger vid dikesren, hon har gått av bussen, hon mår illa, hon behöver få luft, bussen kör ifrån och hon ligger kvar, en människospillra. Det här är graden av bestialitet. Jag menar, det är ingen människa som kan göra så mot en annan människa om man inte har tagit bort det mänskliga i motståndaren, och det är därför det händer. Och det värsta är att drar vi oss tillbaka ur detta, om FN också drar sig tillbaka ur Bosnien till exempel, då är det här vi kommer att få se.
Samtidigt sker ju detta framför tv-kameror, framför FN-soldater. De verkar inte bry sig om att omvärlden är där på plats och ser detta.
Nej, därför att FN har ju misslyckats. Det FN kunde göra igår var att hjälpa och föra kolonnerna ut. Men de har ju inte personal, utan det är alltså det var Tudjmans polis och Tudjmans soldater som stod bredvid och bevittnade hur kroaterna stenade serberna, somliga alltså till döds.
Du säger att FNs närvaro är viktig just på grund av detta. Drar man sig undan så ökar det här bestialiska våldet.
Ja, även om FN har misslyckats på många punkter så kommer situationen bli än värre. Detta är bara ett preludium till vad vi skulle se om FN drar sig tillbaka från området.
Igår så tog ju såväl Rysslands president Jeltsin som USAs president Clinton olika initiativ för att reda ut den här situationen. Hur ska man tolka det? Varför jobbar de inte tillsammans?
Ja, det är ett tecken på desperationen hos alliansen så att säga, och världssamfundet eller vad vi kallar det för. Vi är totalt överspelade utav händelseutvecklingen. Man hoppas ju nu, och framförallt säger USA det, att den här förändrade maktbalansen, i och med att kroaterna har kunnat visa vad de kan så att säga militärt, skulle kunna leda till ett nytt förhandlingsläge. Och att serberna har man kuperat svansen på. Men det är dessvärre så att hugger man av huvudet på draken så växer det 7 nya ut. Och vi vet, hör nu alldeles, att vi har fått rapporter om att man kommer utav 16 000 av de här Krajina-serberna som nu har flytt in i Serbien, kommer att placeras ut som lantarbetare, bönder, få jord och hjälp att bosätta sig i Kosovo. Det här har vi ett av huvudarna som har vuxit ut i så fall. Därför att det är en provokation utan like, och som kommer att finns stor risk för att det kan leda till en ny brand så att säga just i området.
Tack, Ann-Marie Boström, Studio 1:s kommentator.
Den 12 augusti 95. Flykten inom ex-Jugoslavien.
Det är ett förödmjukelsens bondetåg som drar genom östra Kroatien på väg mot Serbien. En flyktingkonvoj av jordbrukare som lämnar landet på sina traktorer. I ett par dygn satt de fast på vägen mellan två frontlinjer, fångade i granateld mellan den kroatiska armén och serbiska rebeller. Nu löper de ett långsamt och pinsamt gatlopp på Kroatiens vägar, kantade av åskådare som vid ett idrottsevenemang. Den kroatiska publiken vid vägkanten följde igår traktorernas uttåg med hånleenden och glåpord, men förstärkt kroatisk polisbevakning förhindrade att tidigare handgripligheter upprepades. Betittade och bespottade svarade flyktingarna med att sänka blicken eller titta stint framför sig med tomma ögon, tysta, sammanbitna i sitt elände. Där defilerade traktorer som drog på boskapsvagnar med hela familjer packade som kreatur. Där var den ensamma lilla traktorn utan släp, körd av en gumma. Egendomslös, bara med livet i behåll. De sorgliga skepnadernas konvoj beskyddades av USAs Kroatienambassadör Peter Galbraith, som eskorterade flyktingarna uppflugen på en av traktorerna som en sheriff på en diligens.
It's extremely tragic. These are ordinary people who have lived all their lives in Croatia. They're farmers. They've had nothing to do with politics, and yet now they are the human victims of this conflict. Their leaders have already run away.
Det är en stor tragedi, säger den amerikanska ambassadören Galbraith från sitt traktorlass. De här människorna är bönder och de har levt hela sina liv i Kroatien. De är övergivna av sina egna ledare. De vet ingenting om politik. De är de mänskliga offren för konflikten. Historien ville i sin ironi att traktorkonvojen passerade nära ett läger med kroatiska flyktingar som tvingades fly undan serberna för 4 år sedan, när bland annat den nu återerövrade delen av Kroatien bröts ut av serberna. Titta, säger en av de kroatiska åskådarna, de tillåts lämna landet på sina traktorer. Vi hade bara plastpåsar och vi gick.
Naši su išli samo kese imali ovo, ništa, torbu, nema traktora i to, naši Hrvati.
De kroater som den gången flydde från serberövrade områden var lika många eller fler än de serber som nu flyr från Kroatien. Men sanningen är att de blir ändå aldrig kvitt. I de till döden trötta men ändå beslutsamma ansiktena i gårdagens traktorkonvoj ligger ett av frön till fortsatta oändliga konflikter på Balkan. Titti Nylander, Zagreb.
Den 12 augusti 95. Irak.
Irak har fortfarande inte presenterat några bevis för att landet verkligen har förstört alla råvaror som behövs för tillverkning av biologiska stridsmedel. Det sa FN-sändebudet Rolf Ekéus vid en presskonferens i FN i New York igår kväll. Han tillade att Irak inte heller har redogjort för vart 5 ton material tagit vägen som används vid odlingen av bakterier.
Den 13 augusti 95. Muslimska separatister i farten igen i Kashmir.
kväll. En norrman har hittats mördad och halshuggen i den indiska delstaten Kashmir. Han var en av fem kidnappade västerlänningar som hållit gisslan av den muslimska separatistgerillan Al-Faran.
Five hostages. Vilket kommer nu? Innocent tourists. And are not responsible for the situation.
Fruarna till de fem kidnappade västerlänningarna vädjar till Al-Faran-grillan att släppa deras män som fördes bort i början av juli. Men utan resultat, för idag hittades det stympade liket av 27-årig Hans Oströ i byn Ser, cirka 5 mil söder om den plats norrmannen senast sågs i livet. Huvudet hade skilt från kroppen och bredvid låg en lapp. Om inte våra krav tillgodoses inom 48 timmar väntar samma öde resten av gisslan. Bakom dådet ligger den muslimska separatistgrillan Al-Faran som kämpar för delstaten Kashmirs självständighet från Indien. Det oroliga läget i Kashmir är inget nytt. Ända sedan furstedömet Jammu och Kashmir införlivades med Indien 1947 har den muslimska majoriteten kämpat mot New Delhi-regimen. Antingen för självständighet eller för ett införlivande med grannlandet Pakistan. Det senaste upproret har varit i 5 år. Det finns ett flertal militanta separatistorganisationer i området, men det är första gången som en utlänning avrättas. Och ledaren för en annan väpnad muslimsk grupp, den kashmiriska frihetsfronten, tog idag avstånd från dådet. Det gynnar inte vår sak, ingen äkta kashmirier kan ha gjort det, sa han. Den indiska regeringen lovar nu hårdare tag.
They have no mercy, they have no culture, they are the killers. Whomsoever they find, they kill, and they proved it.
Den 13 augusti 1995. Kuwait.
Kuwait har nu satt sin armé i högsta beredskap efter den irakiske generalen Hussein Kamel Hassans avhopp. Det säger den kuwaitiske försvarsministern i ett uttalande i tidningen Arab Times idag. Kuwait har också satt in extra bevakning av gränsen mot Irak.
Den 16 augusti 1995. Ex-Jugoslavien.
Kroatiens arméchef hotar nu Bosnien-serberna med krig om artilleribeskjutningen av kuststaden Dubrovnik fortsätter. Och en kroatisk offensiv i Bosnien är att vänta, det rapporterar vår utsända.
Artilleriduellerna mellan kroater och serber nära Dubrovnik har pågått i flera dygn och allt tyder nu på att kroaterna kommer att gå till en snar och större offensiv för att driva bosnienserberna tillbaka på den södra fronten. I och med att Kroatien återtog det tidigare serbkontrollerade Krajina för drygt en vecka sedan kom större delen av den kroatiska kusten utom räckhåll för serbiskt artilleri. Dock inte Dubrovnik, juvelen i kronan. Och så länge som Dubrovnik förblir i riskzonen så länge kommer inte turismen igång längs den övriga kusten heller. Den kroatiska arméchefens varning till bosnienserberna igår föranleddes av helgens intensiva granatbeskjutning av Dubrovniks omgivningar. Men enligt centralt placerade källor var det kroaterna själva som satte igång artilleriduellerna. Även om själva stadskärnan i Dubrovnik inte har träffats sedan kriget år 1991 har de återkommande serbiska salvorna mot stadens utkanter varit nog för att skrämma bort turisterna från den kulturskyddade gamla staden. De serbiska ställningarna befinner sig bara ett par mil nordost om Dubrovnik och Balkanbedömare tror nu att kroaterna avser att erövra ett område i Bosnien-Herzegovina som motsvarar artilleripjäsernas räckvidd för att en gång för alla säkra Dubrovnik och få igång Kroatiens viktiga turism. Bosnienserberna ansätts nu av bosnienmuslimska och kroatiska styrkor från flera håll samtidigt, både i centrala och västra Bosnien. Kroatiens seger i Krajina har frigjort gemensamma kroatisk-muslimska krafter som väntas sätta ny fart på kriget i Bosnien och driva bosnienserberna tillbaka på flera fronter. Med andra ord, kartorna ritas först på slagfältet innan de hamnar på förhandlingsbordet. Titti Nylander, Split.
Den 16 augusti 1995. Albaniens förhållande till Serbien.
Albanien har varnat FNs säkerhetsråd att landet inte stillatigande kommer att se på om det uppstår nya etniska motsättningar i Kosovo efter att Kroatiens serbiska flyktingar placerats i den av albaner dominerade provinsen. Men i Kosovos huvudstad Pristina finns det dock albaner som ser det hela annorlunda och som vill hjälpa till.
Vi Albanien is coming from refugees and to make them to help them to feel these refugees, to feel them that they are not in other country.
Vi albaner måste acceptera att det kommer flyktingar också hit och vi måste hjälpa till så att de känner att det fortfarande är samma land och att de känner att här kan de leva i fred. Många är gamla och kommer hit bara för att dö, säger denne albanska affärsman som hoppas att detta krig är slut om några månader och att de olika nationaliteterna kan sätta sig vid samma bord och tala om saken istället för att använda vapen. Albanska politiska ledare här i Kosovo har inte samma liberala syn. De ser de kroatien-serbiska flyktingarna som ett försök från Serbiens sida att minska den albanska dominansen. Här är 90% albaner. Hittills har det kommit 1311 kroatien-serbiska flyktingar. Men det är onekligen en krutdurk de kommit till. Utomstående betraktare oroar sig för att flyktingarna ska försöka här, som i norra Serbien, att tvinga ut albaner från deras hus för att själva få någonstans att bo. Det har hänt i ett par fall redan och det är mycket, mycket farligt om det händer fler gånger. Bland de första som anlände hit från Krajina befann sig ett par i 55-60 års åldern och de tror på en ny framtid i Kosovo.
Ovo niko ne može prisvajati kao da je to njegovo, ovo je Jugoslovenska.
Jag hoppas att det inte blir några problem. Här känner jag mig alldeles säker. Vi befinner oss i Serbien och inte i Albanien. Det här är de allra äldsta delarna av Serbien. Och det hör till Jugoslavien, säger den gamle mannen. Han och hans fru valde Kosovo när de kom hit till Serbien. Och här tänker de börja om på nytt. Det här är Kristina Gustafsson i Pristina i Kosovo.
Den 15 augusti 1995. 50 år sedan Japan kapitulerade i andra världskriget.
Idag är det 50 år sedan Japan kapitulerade. Atombomben var släppt, andra världskriget var slut. Och idag bad också Japans premiärminister för första gången någonsin om ursäkt för Japans övergrepp under världskriget. Men fortfarande består spänningen i ett av de länder som Japan då ockuperade. 70 miljoner koreaner väntar fortfarande på befrielsen.
När den japanske kejsaren talade i radio för exakt 50 år sedan var det för många japaner en chock. De hade aldrig hört hans röst och hans budskap var om möjligt ännu mer chockerande. Japan hade kapitulerat, det japanska kejserliga imperiet hade störtat samman. Och idag kunde japanerna både se och höra sin premiärminister framföra ett för många nästan lika chockerande budskap. En ursäkt för Japans agerande under andra världskriget, en ursäkt som många utanför Japan krävt i 50 år. Den japanska kapitulationen innebar slutet på den japanska ockupationen av en lång rad länder i Asien. Däribland Korea som Japan då ockuperat i 35 år. Koreanerna hade alltså goda skäl att högtidlighålla den här dagen, och de gjorde också. I det kommunistiska Nordkorea var det traditionella massparader i ordnade former. I det kapitalistiska Sydkorea, traditionella möten men också hårda sammanstötningar mellan polis och demonstranter. I båda fallen demonstrerade koreanerna för rätten att äntligen få fira befrielsen tillsammans som ett land och ett folk. För medan efterkrigstidens järnridå mellan öst och väst har fallit i Europa har motsvarande bamburidå i Korea, uppförd av USA och sovjetisk samförstånd, bestått. Det är fortfarande brottsligt för koreanerna att utan myndigheternas tillstånd umgås över den taggtrådsförsedda och minerade gränsen. Korea befriades den 15 augusti 1945, men 70 miljoner koreaner väntar fortfarande på friheten att umgås. Och så länge det är så räcker inte ens en japansk ursäkt för att skapa varaktig fred här.
Den 16 augusti 1995. Tjeckien.
Till Tjeckien nu, alltså den västra halvan av gamla Tjeckoslovakien, som ju beskrivs ofta som mirakellandet i det gamla östblocket. En före detta kommuniststat som har bättre ekonomi än många västländer. Men miraklens tid är snart över, tror ekonomer som rapport har träffat i Prag. Nu väntar en period av strejker, inflation, ökande arbetslöshet.
Byggnader renoveras, avloppssystem och telekablar byts ut. 40 år av kommunistiskt stillastående ska nu sopas bort. Non-stop är ordet för dagen. Alla tycks jobba jämnt. Tjeckien har ett överskott i statsbudgeten, något som de tillsammans med Liechtenstein och Luxemburg är ensamma om i Europa. Ändå är arbetslösheten under 3%. Tack vare premiärminister Klaus så kallade folkkapitalism har tjeckerna förvandlats från lata arbetare till engagerade aktieägare. Ett sant mirakel. Men nu går Tjeckien in i en mer orolig period.
Domnívám se, že vstupujeme do tohoto období. Nedokážu říct samozřejmě přesně, jak rychle a jak velké budou tyto rozdíly nebo tyto nedostatky, ale bezesporu se vstupujeme do tohoto období.
Varningssignalerna är många. Underskottet i handelsbalansen växer nu månad för månad. Det beror till en del på ökad import och omvärldens handelshinder. Men den viktigaste orsaken är bristande konkurrenskraft. För trots låga löner och en undervärderad valuta har tjeckiska varor ändå svårt att nå ut på världsmarknaden. Privatiseringarna har ännu inte gjort företagen effektivare.
Those companies are not operating as a really private companies because they are controlled by investment privatization funds who are sending their representative as a corporate directors, but those corporate directors seemingly are maximizing their own income and not the profit neither of the company nor of the fund.
Kupongprivatiseringarna innebar i princip att regeringen gav bort andelar i statliga företag till medborgarna. De flesta investerade andelarna i allemansfonder. Men fonderna är svaga ägare som inte vågar fatta beslut om nyinvesteringar och personalminskningar. De flesta tjeckiska företag har alldeles för många anställda. Det har gått bra tack vare låga löner. Men nu kräver allt fler grupper lönelyft. I juni hotade järnvägsarbetarna med strejk. Inför det hotet fick de 10-procentiga höjningar. Signalen uppfattades snabbt av andra offentliga anställda. Strejkhot kommer nu både från sjukvårdsanställda och lärare.
Samhällsmoralen undermineras också av en rad korruptionsskandaler. Privatiseringarna har inneburit att företag till ett värde av nästan 300 miljarder svenska kronor har bytt ägare. Förändringarna har genomförts av en handfull tjänstemän. Frestelserna har varit enorma. Och utanför den här krogen greps Jaroslav Lissner, chefen för det statliga privatiseringsprogrammet, en kväll i november förra året. Enligt åklagaren fick Lissner motsvarande 3 miljoner svenska kronor i mutor för att ge aktiemajoriteten i ett företag till en viss ägargrupp. Här släpps han ut ur häktet. Rättegången har ännu inte börjat. Tjeckien är svårt märkt av 4 decenniers vanstyre. Bara miljöskulden är enorm. Fortfarande är det 2 års kö för att få telefon. Städjobbet efter kommunismen har bara börjat. Fotograf Vladimir Beatus och Claes J.B. Lövgren i Prag.
Den 17 augusti 95.
Carl Bildts roll som EU-medlare i det forna Jugoslavien ifrågasätts nu också av den bosniska regeringen. Idag vägrade den att träffa Carl Bildt i Sarajevo och motiveringen var att han företräder en fredsprocess som är död.
Carl Bildt får det alltså allt svårare i sin roll som EU-medlare. Först förklarade Kroatien honom icke önskvärd. Och nu säger källor inom den bosniska regeringen att han är medlare för en process som är död. Och Bildt var därför inte med vid mötet mellan EU-representanter och den bosniska regeringen i Sarajevo idag. Och det framskymtar nu att inte heller Sarajevo-regeringen tycker att man behöver Bildts tjänster.
Let me just make sure it's clarified. There's an assumption here that the government of Bosnia and Herzegovina has refused to speak to Mr. Carl Bildt. And that is not true. We are concerned about some of Mr. Bildt's statements. And we do believe that his statements have undermined his role, and of course the Republic of Croatia has refused to speak to him. That's been explicitly stated.
Well, there were talks primarily conducted by the foreign minister or the European Union presidency, Mr. Solana. I was scheduled to have talks, but I couldn't have them because I had other things to do. I think what is happening now is really that everyone is in a sort of waiting mood to see what the Americans are able to do.
Utan tvekan är det så att USA-diplomater fått en allt större roll och reser i skytteltrafik mellan parterna. FN och EU har hamnat i skuggan, men det är inte hela sanningen. Bildts kritik av den kroatiska offensiven i Ukraina-området och dess effekter på civilbefolkningen och hans möte i Genève med den bosniske serbledaren Krajisnik tidigare i veckan har retat upp både kroater och muslimer. Men Bildts kritik av den kroatiska krigföringen i Ukraina fick idag stöd av FNs militärobservatörer. FN-rapporten beskyller kroaterna för att medvetet bränna ner serbiska byar för att hindra att kroatienserberna någonsin återvänder hem.
Very serious human rights violation. The elimination of property and livelihood is something the UN and human rights codes view as completely serious and acceptable, and we will report this as widely as possible. This is just not something that can be tolerated.
Ja, Stig Fredriksson, det verkar se mörkt ut för Carl Bildts medleruppdrag.
Ja, ikväll ser det mörkt ut, men det beror framförallt på att det som Bildt står för, alltså EUs fredsprocess, idag upplevs som mindre angelägen och mindre viktig, inte minst av den bosniska regeringen, än den amerikanska planen.
Men lite grann har kanske Bildt ändå sig själv att skylla?
Ja, genom sina uttalanden. Men jag tror att Bildt har börjat råka ut för det som flera andra internationella politiker men också militära internationella befälhavare råkat ut för i den här konflikten, att om man försöker hålla en någorlunda balanserad, neutral, opartisk linje och kritisera alla när det är motiverat, så stöter man sig förr eller senare med någon av parterna. Så att det värsta man kan egentligen göra är att försöka vara opartisk.
Då är också ett medlaruppdrag egentligen ganska omöjligt.
Ja, det har ju visat sig att det är det.
Men hur förs fredsarbetet framåt nu då?
Ja, nu koncentreras intresset på den amerikanska fredsplanen. Och det kan ju mycket väl bli så att till sist, om den amerikanska diplomatin lyckas, så blir det till sist någonting som både USA, Ryssland och EU, och därmed då Bilds medlaruppdrag, kan stå bakom eller kan stå fadder för.
Augusti 1995. Utredningen av Palmemordet får kritik av före detta finansminister.
Den förre finansministern Kjell-Olof Feldt kräver nu att det så kallade polisspåret i Palmemordutredningen ska granskas på nytt. Enligt Feldt är det inte säkert att hela sanningen har kommit fram ännu.
Det är en debattartikel i Dagens Nyheter som Kjell-Olof Feldt för första gången kritiserar jakten på Olof Palmes mördare. Och det är flera faktorer som gör att Feldt än en gång vill utreda polisens roll i Palmemordet.
Den ena är det oförsvarliga schabbel minuterna och timmarna efter mordet som ledde till att någon effektiv spaning efter gärningsmän inte utfördes och att brottsplatsutredningen fick allvarliga brister. Den andra är naturligtvis det faktum att Sveriges största brottsutredning slog slint i alla sina försök att hitta en eller flera gärningsmän.
Kjell-Olof Feldts misstankar väcktes av boken Inuti labyrinten. Författarnas centrala tes är att polisen ingått i en komplott för att mörda statsministern och medvetet lät mördaren slippa undan. Konspirationsteorin är en av många i det så kallade polisspåret som har utretts 3 gånger tidigare utan resultat. Men Feldt nöjer sig inte med det.
Det är skildringen av mordnattens händelser och anknytande polisaktioner som skapar den riktigt obehagliga känslan av att hela sanningen inte kommit fram, trots alla kommissioner och utredningar.
Vi är vana vid att bli påhoppade och att man ifrågasätter om vi verkligen har gjort allt när det gäller att utreda exempelvis polisspåret, så att man blir så pass luttrad, så det här är bara ett i raden av utspel.
Finns det någon grund för hans påstående?
Ja, vi menar att det inte finns det.
Augusti 95.
Sol och hav, vilken sommar vi har fortfarande trots att det är sent i augusti. Det verkar ju bara bli varmare och varmare. Lager, ska det fortsätta så här eller?
Det fina sommarvädret kommer att fortsätta i landets södra del med snudd på kanske en 30 grader även imorgon.
Den 18 augusti 1995, klockan 12.30.
Idag på förmiddagen informerades övriga partiledare och den socialdemokratiska partistyrelsen, och sedan höll Ingvar Carlsson en presskonferens som inleddes för en 20 minuter sedan lite drygt, och då sa han så här.
Och det har kommit fram till, och jag har meddelat regeringen och partistyrelsen idag, att det är det rätta tillfället för en ny partiledare att ta över ansvaret för det socialdemokratiska partiet. Och jag kommer alltså vid den kongressen att avgå och därefter omedelbart uppsöka talmannen och begära entledigande som statsminister. Och det är det som jag nu därmed också ger mer vill meddela svenska folket.
Dagen efter, alltså den 19 augusti 1995.
Socialdemokraterna har faktiskt ingen som kan föreslå vem som ska efterträda Ingvar Carlsson som partiledare och statsminister i mars nästa år. Enligt partiets stadgar, säger partisekreterare Leif Linde, ska en valberedning väljas först på kongressens första dag.
Innan dess då så finns det inte stadreglerat hur vi bereder den här typen av oerhört viktiga valfrågor. Så att jag tänker då ta upp frågan på nästa verkställande utskott som är den 8 september. Och så får vi föra en första diskussion om den här frågan hur vi ska, så att säga, då underlätta ett brett samtal i partiet.
Varför finns inga regler för sånt här i era stadgar?
Ja, normalt sett så har vi haft längre kongresser på en hel vecka då när den här typen av viktiga frågor ska tas upp. Men med de nya stadgar som togs 93 så infördes då chansen till extra eller mellankongress egentligen varje år. Och nu ska vi prova det för första gången. Och vi får dessutom då ett viktigt val av partiordförande.
Men är inte en vecka en väldigt kort tid när det gäller att välja landets statsminister?
Jo, det är det. Och det är klart att det räcker inte med en vecka. Och det har ju varit egentligen bara tillfället med Olof Palme där kongressen har varit verksam utan att det har funnits då ett färdigt förslag i och med någon slags tillförordnat beslut i partistyrelsen eller annat. Så det är också en ovana. Det är så att säga inte så ofta det väljs partiordförande i det socialdemokratiska partiet.
Det verkställande utskottet utser nu förmodligen en informell valberedning fram till extrakongressen i mars. Den ska samtala, lyssna och utvärdera, som Leif Linde uttrycker det, för att några kandidater ska utkristalliseras. När kan då det svenska folket få veta vilka personer som står redo att bli landets nästa statsminister? Partisekreterare Leif Linde.
Ja, det är inte säkert att svenska folket faktiskt får reda på, framförallt inte på vem det blir förrän den dagen när partikongressen fattar beslut. Däremot så är jag alldeles övertygad om att när vi har passerat årsskiftet så kommer det att synas allt mer vilka som är kandidater. För det blir ett brett samtal i partiet, och ett brett samtal i partiet tenderar också att bli ett brett offentligt samtal i medierna.
Det sa Socialdemokraternas partisekreterare Leif Linde, reporter Åse Ottosson.
Åter en sammanslagning av två stora företag i världen. Ett svenskt och ett amerikanskt. Här är en rapport den 21 augusti 1995.
Sammanslagningen av svenska Pharmacia och amerikanska Upjohn kritiseras idag från flera håll. Svenska näringslivets kronjuveler försvinner ur landet, menar kritikerna bland annat, och ifrågasätter om det verkligen är så lönsamt med stordrift.
Ytterligare ett svenskt företag gifter sig med utländskt. Dagen efter presentationen om sammanslagning med amerikanska Upjohn är stämningen på läkemedelsföretaget Pharmacia inte oro, det är mer av undran och rent av förhoppningar.
Det är lite tråkigt att, så att säga, svenska Pharmacia inte är svensk längre, men i dagens läge så tror jag inte man kan lägga de nationalistiska aspekterna på det hela.
Regeringen, ägarna och fackföreningarna på företaget är med på noterna. Men för andra ringer det varningssignaler när ett forskningsintensivt företag flyttar sitt högkvarter utomlands. I det här fallet blir det London.
Det är risk för forskning och utveckling å ena sidan. Och vi vet också att vid kriser så är det viktigt att ägaren finns nära Sverige. Ju längre bort en ägare finns från produktionen, ju lättare lägger han ner och gör det enkelt för sig istället för att försöka omstrukturera och klara det den vägen.
Ungefär en tredjedel av svenska aktier ägs av utlandet. Roland Spont vill särskilt slå vakt om de strategiskt viktiga företagen.
Ut i Europa så ser man ju oss lite som de domersveden alltså, som accepterar vad som helst. Utan vi måste, precis som ett antal företagsledare numera sista årets allt starkare poängtera, slå vakt om kronjuvelerna. Och det kan vi göra på en viss, med en rad olika åtgärder. Vi kan behålla de här centrala statliga företagen. Vi kan uppmuntra och ändra reglerna för AP-fonden och andra försäkringsbolag, SPP och så vidare, möjligheter att placera i svenska aktier. Vi ska slå vakt om en högre kronkurs för att hindra övertagande. Och vi måste ändra attityden överhuvudtaget. Inte vara så, ha sånt mindervärdighetskomplex att vi accepterar vad som helst som kommer från utlandet.
Tumregeln är ju att kapitalet flyter fritt över gränserna och placeras där det förräntas bäst. Men i många andra länder begränsar man i praktiken utländsk dominans av viktiga företag.
Och när vi då för några år sedan valde avreglering och marknadstänkande så kör vi det mycket mer radikalt än många andra länder. Jag är helt övertygad om att man i till exempel tyska banker eller franska regeringen skulle bara skratta åt vårt sätt att hantera den här typen av frågor.
Loftman kritiserar också argumenten i den aktuella farmaciaffären, nämligen att svenska företag är för små för att kunna klara konkurrensen själva.
Man kan ju dra den i och för sig lite orättvisa jämförelsen med Volvo och Renault. Den sammanslagningen skulle ha gett, jag vet inte hur många tiotals miljarder, sades det, kostnadsbesparingar. Nu eldade man upp de här kostnadsbesparingarna genom att inte göra affären och aktievärdena steg dramatiskt.
På Stockholmsbörsen steg kurserna med 1,0%, 1% alltså. Men Pharmacias fusion med det amerikanska bolaget Upjohn uppskattades inte av börsen. Och Pharmacia-aktien gick tillbaka under mycket stor omsättning.
August 23, 1995, Nordirland.
Vapenvilan i Nordirland har varit i snart ett år nu, men fredsprocessen går långsamt och både katoliker och protestanter ger utlopp för sin frustration genom att angripa kyrkor och bostadsområden med hemmagjorda bensinbomber.
Befolkningen i Nordirland hoppas fortfarande kunna fira vapenvilans ettårsdag nästa torsdag. Men spänningarna i provinserna skärps betydligt under sommaren och både Sinn Féins ledare Gerry Adams och den katolska kyrkans överhuvud i Irland, kardinal Daly, varnar nu för att öppna våldet är mycket nära att bryta fram igen. Den brittiska regeringen uppmanas att öka takten i de mycket segdragna fredsförhandlingarna. Frustrationen över dödläget i Nordirland har blivit allt svårare att kontrollera. I sommar har både katolska och protestantiska bostadskvarter angripits med brinnande bensin och hemgjorda brandbomber. Kyrkor och den protestantiska Oranienordens församlingslokaler har härjats av anlagda bränder runt om i provinsen. Kulmen nåddes häromkvällen då tre katolska kapell och en protestantisk kyrka stacks i brand samtidigt. Tonen i den politiska debatten i Nordirland har också hårdnat. Sinn Féins ledare Gerry Adams förklarade häromkvällen i ett mycket skarpt tal i Belfast att IRA, den irländska republikanska armén, fortfarande existerar och att den inte kommer att lämna ifrån.